Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Four Pillars of Investing är en sakligt inriktad bok om privatekonomi och portföljförvaltning av William J. Bernstein. Den vänder sig främst till sparare som vill förstå och själva kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut, snarare än att följa börstips eller förlita sig på dyra rådgivare. Bernstein beskriver framgångsrikt sparande som en konstruktion med fyra bärande delar: investeringsteori, marknadshistoria, investerarpsykologi och finansbranschens affärsmodell. Tanken är att en portfölj inte blir robust bara för att den ser väl diversifierad ut på pappret. Investeraren måste också förstå relationen mellan risk och avkastning. Känna till hur bubblor och ras uppstår, hantera sina egna reaktioner och genomskåda kostnader och intressekonflikter. Boken hör tydligt hemma i traditionen kring indexfonder och strategisk tillgångsallokering. Den är inte en snabb guide till nästa vinnande aktie, utan ett försvar för en enkel, billig och disciplinerat genomförd plan som kan behållas även när marknaderna blir oroliga. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tillgångsallokering väger tyngre än jakten på enskilda värdade papper. Bokens teoretiska grund är att det viktigaste beslutet normalt inte är vilken enskild aktie eller fond som ska köpas, utan hur kapitalet fördelas mellan olika tillgångsslag. Aktier kan ge högre förväntad avkastning än säkrare ränteplaceringar, men priset är stora och ibland långvariga värdefall. Räntor kan dämpa svängningarna, men har i regel lägre förväntad avkastning. Bernstein använder detta samband för att flytta fokus från prognoser till portföljens övergripande risknivå. En sparare behöver alltså först avgöra hur mycket fallande värden som går att uthärda utan att planen överges. Diversifiering är avgörande i den modellen. Genom att sprida aktiedelen mellan marknader och typer av bolag minskar beroendet av enskilda företag, sektorer och länder. Det tar inte bort marknadsrisk, men det begränsar risken att ett fåtal felbedömningar skadar hela sparandet. Resonemanget passar också svenska sparare, som lätt kan få en övervikt mot den egna lilla aktiemarknaden genom arbete, bostad och sparande i samma ekonomi. Bernstein argumenterar för att en bred, förutbestämd fördelning är mer realistisk än att försöka identifiera morgondagens vinnare. Portföljen ska utformas för att klara osäkerhet, inte för att se perfekt ut efteråt. För det andra, marknadshistorien visar varför höga priser och starka berättelser kräver försiktighet. Historiedelen används för att visa att finansiell eufori och panik återkommer, även om varje generation gärna tror att situationen är unik. Bernstein granskar bubblor. Nedgångar och perioder när investerare har betalat allt högre priser därför att en övertygande framtidsberättelse har fått större betydelse än rimliga värderingar. Teknikskiften och nya sätt att organisera finansiering kan skapa verkliga ekonomiska förändringar, men de kan samtidigt få marknaden att glömma att framtida vinster är osäkra. Boken betonar flera återkommande drag i bubblor, lättillgängliga krediter, minnet av tidigare krascher bleknar och etablerade sätt att bedöma värden överges. Det innebär inte att läsaren kan tidpunktsbestämma nästa nedgång. Det är en viktig begränsning eftersom försök att gå ur och in på marknaden ofta blir en ny form av spekulation. Den praktiska lärdomen är istället att bygga en portfölj som redan från början räknar med kraftiga ras. När börsen faller blir det svårare att köpa eftersom nyhetsflödet och omgivningen signalerar fara. Historisk kunskap hjälper investerarna att tolka detta som en återkommande del av marknadens funktion, inte automatiskt som ett skäl att överge långsiktigt ägande. För en svensk publik blir principen särskilt relevant när internationella kriser snabbt påverkar även Stockholmsbörsen och pensionssparandet. För det tredje, investerarens egna beteenden är ofta den största praktiska risken. Bernstein behandlar psykologin som ett centralt problem, inte som ett sidospår. Många känner i teorin till att det är klokt att köpa billigt och behålla en diversifierad portfölj. Ändå säljer de efter stora fall, köper sådant som nyligen stigit och låter korta resultat skapa en överdriven tilltro till den egna skickligheten. Flockbeteende förstärker problemet. När vänner, medier och fondlistor uppmärksammar samma marknad eller fond blir det socialt svårt att avstå även när priset redan har drivits upp. Boken knyter sådana misstag till människans tendens att lägga för stor vikt vid det som nyss hänt. En stark börsperiod kan uppfattas som ett bevis för att risk har försvunnit, medan en krasch kan uppfattas som ett bevis för att aktier aldrig återhämtar sig. Båda reaktionerna förväxlar känsla med sannolikhet. Bernstein förespråkar därför strukturer som minskar utrymmet för impulser. en tydlig fördelning mellan aktier, räntor och kontanter, regelbunden ombalansering och en tillräcklig reserv för nära utgifter gör det lättare att undvika tvångsförsäljning. Att kontrollera portföljen mer sällan kan också minska frestelsen att agera på vardagliga rörelser. Poängen är inte att bli känslolös. Den är att ordna ekonomin så att rädsla och girighet får mindre makt över beslut som ska fungera i flera decennier. För det fjärde, avgifter och försäljningsincitament kan underminera en i övrigt god plan. Den fjärde pelaren granskar finansbranschen och den konflikt som kan uppstå. När den som ger råd samtidigt tjänar pengar på att kunden handlar eller köper en viss produkt. Bernstein skiljer mellan investerarens mål, långsiktig avkastning efter kostnader och många aktörers affärsmål att samla kapital, skapa transaktioner och sälja produkter. En mäklare eller fondförsäljare behöver inte automatiskt vara ohederlig, men ersättningsmodellen kan göra råden mindre neutrala än de låter. Avgifter är särskilt viktiga eftersom de är säkra medan framtida överavkastning aldrig är säker. En återkommande fondavgift, courtage och andra kostnader minskar kapitalet varje år och den förlorade avkastningen kan sedan inte ränta på ränta för spararens räkning. Därför passar låga kostnader väl ihop med Bernsteins syn på bred indexexponering. Om marknader i stort är svåra att slå efter kostnader blir det rationellt att äga marknaden billigt istället för att betala mycket för löftet att slå den. Detta är inte ett argument för att alla professionella råd saknar värde. Kvalificerad rådgivning kan vara användbar vid komplicerad skatt, pension, arv eller behovet av en oberoende plan. Bokens krav är snarare att spararen ska förstå vem som betalar rådgivaren, vilka kostnader som tas ut och om råden stärker den långsiktiga strategin. Kunskap om incitament blir ett skydd mot både onödigt komplicerade produkter och kortsiktigt fondsparande. Slutligen, en hållbar portfölj måste passa sparhorisont, utgifter och viljan att bära risk. Efter de fyra grundpelarna går Bernstein från princip till genomförande. Han framhåller att en rimlig portfölj inte kan bestämmas enbart genom att jämföra historiska avkastningssiffror. Den måste relateras till spararens tidsplan, barn framtida uttag, andra inkomster och förmåga att fortsätta så äga riskfyllda tillgångar under svåra perioder. Den som behöver använda pengarna snart bör inte vara lika beroende av aktiemarknaden som den som sparar till ett avlägset mål. Samtidigt kan en alltför försiktig portfölj ge för liten möjlighet att möta inflation och långsiktiga behov. Här blir skillnaden mellan risktolerans och riskkapacitet viktig. En person kan säga sig tåla stora börsfall, men sakna ekonomiskt utrymme om inkomsten är osäker eller pengarna snart behövs. En annan kan ha god ekonomi, men ändå må så dåligt av svängningar att en hög aktieandel leder till panikförsäljning. I båda fallen är det något mer försiktig, men faktiskt genomförbar, plan bättre än en teoretiskt optimal plan som överges vid första krisen. Boken betonar också underhåll. Fördelningen förändras när marknader rör sig och ombalansering kan föra portföljen tillbaka mot den valda risken. Den praktiska styrkan ligger i att reglerna bestäms i lugnare tider. Då slipper investeraren improvisera när rubrikerna är som mest dramatiska. Sammanfattningsvis. The four pillars of investing passar bäst för den självständig spararen som vill förstå grunden för portföljbygge. Och som accepterar att goda investeringsbeslut sällan känns spännande. Den är särskilt användbar för läsare som har mött indexfonder. Riskspridning och långsiktighet som förenklade råd, men vill veta varför de råden finns och vilka fallgropar de ska motverka. Den kan även ge värde åt mer erfarna investerare eftersom den kopplar ihop portföljteori med historia, mänskligt beteende och branschens intressekonflikter. Bokens praktiska nytta är inte en färdig portfölj som passar alla. Istället får läsaren ett sätt att pröva sina egna beslut. Är risken förenlig med när pengarna behövs? Är kostnaderna rimliga? Är innehaven tillräckligt spridda? Finns det en plan för ett börsfall? Den typen av frågor är mer hållbara än försök att förutse nästa marknadsrörelse. Jämfört med många investeringsböcker utmärker sig Bernstein genom att inte stanna vid urval av fonder eller aktier. Han visar varför även en tekniskt sund strategi kan misslyckas om investeraren saknar historisk ödmjukhet, reagerar impulsivt eller köper produkter med ogynnsamma incitament. Samtidigt kan den teoretiska tonen och vissa resonemang om risk kräva koncentration, särskilt för nybörjare. För den som är beredd att arbeta sig genom materialet erbjuder boken dock en ovanligt sammanhängande grund för långsiktigt, kostnadsmedvetet och disciplinerat sparande. Om du vill stödja William J. Bernstein, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!